Det här är en podd från Svenska Yle.
Det är skarpt läge i finländsk politik nu och i centrum för allt sammans så står Centern i Finland. Centern är numera ett medelstort parti, men det har varit ett väldigt stort parti och ett väldigt mäktigt parti i Finland. Men nu får man ju känslan av att det här partiet kämpar vilt för att vara det betydelsefulla parti de en gång var i tiden. Dan Ekholm, håller du med om den här analysen?
Ja, absolut. Centern har ju varit det statsbärande partiet vid sidan av Socialdemokraterna som under hela självständighetstiden har varit det parti som har burit Finland framåt i de flesta fall. Men nu då i det förra valet så förlorar man en tredjedel av sina röster och från att ha varit största parti i Finland så sjönk man till fjärde plats. Så att det är ju en enorm tillbakagång som vi såg. Och dessvärre så, sett ur Centerns synvinkel, så ser det ju inte ut att finnas någon bättring heller i och med att partiet i opinionsmätningarna går ytterligare bakåt.
Mm. Och det här är alltså nu en viktig bakgrundsfaktor till det som pågår. Och vi ska prata om det här i nyhetspodden. Jag heter Karin Götelid och jag har då alltså bjudit in Dan Ekholm. Bekant gäst i nyhetspodden från tidigare. Dan är ledarskribent på Vasabladet. Och det är ju alltså nu då förhandlingarna om ramarna för den ekonomiska framtiden som blev mycket, mycket svårare än någon kanske hade förutsett. Dan, regeringen består ju av 5 partier och det finns ju ideologiska skillnader mellan alla de här partierna. Men varför är det så nu att det är just Centern som på något vis är annorlunda eller sticker ut så här?
Ja, det är ju intressant för att under tidigare regeringar så om man är så fräck att man talar om den svagaste länken, de partier som normalt har hoppat av en regering eller så brukar det vara Vänsterförbundet eller de gröna. Det skedde till exempel på 10-talet en gång att båda partierna hoppade av en regering och de gröna har flera gånger hoppat av regeringar. Så att det är liksom, på det sättet är det nytt att det är Centern som är det stora problembarnet nu. Men det har ju då dels med att göra med det väljarstöd de har haft under den senaste tiden. Och sen de ideologiska skiljelinjerna som nu tydligt kommer fram.
Mm. Vi hade ju en tid här av sammanhållning, men det berodde ju förstås på coronakrisen och så. Men nu kommer ju de här skillnaderna verkligen upp till ytan. Men jag tänkte på det, när den här regeringen kom till så föregicks det ju då av regeringsförhandlingar och Centern var ju väldigt viktig där, för då Centern var avgörande för att den här regeringen skulle få majoritet i riksdagen. Men Centern fick ju väldigt mycket i de regeringsförhandlingarna. De fick ju väldigt mycket som de ville, eller hur?
Ja, absolut. De fick ju precis allt de pekade på. Det var ju, de fick ministerposter, 5 stycken, vilket var väldigt många poster. Och så fick de talmansposten i riksdagen och mycket av den politik som regeringen sen kom överens om i sitt program så har Centerns bomärke. Men problemet är ju det att det hjälper inte. Även om de liksom får igenom det de vill och de får pengar till landsbygden och strukturomvandling och liknande saker, så blir väljarna ändå inte glada över det här. Sen så skulle jag vilja gå tillbaka till det vi just talade om, lite sådär historiskt, att ibland nu då så sägs det att ja, Centern är i fel sällskap, att det liksom är på något sätt väldigt märkvärdigt att Centern sitter i en socialdemokratiskt ledd regering, men historiskt sett så är det ju den här regeringsaxeln som har burit ansvaret för Finland under hela efterkrigstiden, en stor del av den. Det första gången som det uppstod en så kallad rödmylleregering så var 1937, och sen hade i alla möjliga olika variationer så hade den samma regeringsfronten kommit tillbaks på nytt och på nytt och på nytt. Det är liksom viktigt att komma ihåg att det här är inte någon väldigt säregen regeringsfront på det sättet.
Nej, precis. Men när Centern var på toppen av sin makt, vad var det för slags Finland då?
Ja, alltså det är klart att det var ett betydligt mer agrart Finland än det vi ser idag. Och det är ju det som Centern har att kämpa emot, att den här stora megatrenden med urbanisering, att folk flyttar från landsbygden till storstäderna och särskilt till södra Finland, till huvudstadsregionen, Tammerfors, Åbo och delvis också till Uleåborg. Så det är ju den här stora megatrenden. Och den här äter ju upp en del av Centerns väljarstöd på sikt. Samtidigt läcker de ju också en del väljare till sannfinländarna som då gärna vill skruva klockan tillbaka eller ger sken av att skruva klockan tillbaka. De har ju det till och med som sin slogan att Finland tillbaka. Så att där, på den delen så förlorar de ju också en del väljare.
Ja, deras väljarbas var då just precis som du säger landsbygdens folk. Men är det samma människor som stöder Centern idag?
Ja, det är ju till stora delar. Alltså det, i norra Finland, i södra Finland är det inte så, men i norra Finland och mellersta Finland så är Centern väldigt starkt. Och det handlar ju också om småstäder, så är Centern starkt i fullmäktige också. Det är liksom inte enbart landsbygd och bonden i sig, utan Centerns väljarbas i en stad som till exempel Uleåborg är väldigt stark. Det är en av Finlands största städer och där är Centern starkt. Så att det är liksom den här konflikten södra Finland mot resten av landet. På att det är där som Centern har sin marknadsnisch.
Det som ju Centern har försökt sig på här, i synnerhet då med ordföranden och statsministern Juha Sipilä, det var ju att vara ett företagarparti, eller hur?
Det har alltid funnits en stark företagare och jordbrukarflygel i Centern och det har varit en stor del av partiets identitet, men Centern har varit bredare än det. Och när då Juha Sipilä blev ordförande så tog han partiet högre ut i näringslivsfrågor och kanske också i en del värderingsfrågor. Och när det dessutom då blev en koalition med Samlingspartiet och Sannfinländarna så blev det en väldigt tydlig borgerlig profil på Centern och enligt en del bedömare så är det här då en av orsakerna till att väljarna straffade Centern i valet 2019 då när de förlorade en tredjedel av sina röster. Och då hade man försökt gå tillbaka mot den politiska mitten och det är lite vacklande med identiteten här för Centern.
Ja, och det är väl den kampen som vi just nu då bevittnar här, för då var det ju som du sa, Juha Sipilä, det blev en brakförlust i valet. Så kom Katri Kulmuni som var en ung kvinna då som skulle rädda Centern. Det gjorde hon inte, hon följde på en skandal där som var tvungen att avgå. Och sen kom då Annika Saarikko som nu då är ordförande. Och hon utmålades ju också på något vis som en sån här väldigt kraftfull person som skulle vara frälsaren. Men ja, opinionssiffrorna har ju inte stigit med henne heller.
Nej, det är det som är det besvärliga för Centern nu, att de har försökt allt. De har liksom en partiledare som är skicklig och som är väldigt duktig på att kommunicera och är bra på att lyssna och allt möjligt, och ändå vänder det inte. Och de har fått igenom sina politiska krav, det är inte så att de är överkörda. Så vad ska de göra nu då? Jo, det är liksom, då blir det torven som blir en symbolfråga som i sak är rätt liten när det gäller liksom som näringssätt. Den sysselsätter färre än 2000 personer i det här landet men har fått en liksom enormt symbolisk status och som en liksom martyrroll har den intagit.
Det som ju Centern nu då talar väldigt mycket om, då, jo det är torven, det är deras traditionella väljare där, men det handlar ju också nu då om de ekonomiska ramarna för framtiden i Finland och det nu då att efter coronakrisen när den är slut så måste vi då gå tillbaka till en strängare budgetdisciplin och inte ta så mycket lån längre och så. Vinner Centern nya väljare med det här budskapet? Eller får de tillbaka sina gamla väljare? Eller hur ska man tänka att de resonerar här?
Och kanske det att de kan behålla de nuvarande åtminstone. Det är väl kanske vi kan ha som minimikrav. Men jag tror väl att de måste kunna stå för en trovärdig politik. Och då har det liksom gått lite för långt, tycker man, inom centern nu, att man lever för länge på lånta medel, att den här coronakrisen tar snart slut och snart så boomar ekonomin, den får en kickstart när vaccinet börjar verka, så att säga, och restriktionerna lättas. Men hur länge ska finns den här långa skuggan av coronan över ekonomin? Och när är det så att den egentligen att vi borde trycka på bromsen för att det inte ska skena iväg för mycket? Och då har vi ju liksom de här framtidsfrågorna som är betydligt längre, som är betydligt mer än corona. Att liksom en åldrande befolkning, hur ska välfärden finansieras i framtiden när det är så många som är äldre? Och kostnaderna för social- och hälsovård stiger brant i slutet av 20-talet. Det här vet vi alla redan nu. Och hur ska vi då förbereda oss på det här? Det är egentligen det som är kärnan i det här. Och om man vill framstå som ett ansvarstagande parti så måste man allvarligt fundera på de här.
Mm. Och det här har nu blivit det som Centern då i varje fall försöker profilera sig med jämfört med då de andra partierna i regeringen.
Ja, det är ju lite intressant det här. De vill ju säkert gärna framställa sig som att de är de enda som bryr sig om de här frågorna. Jag noterar här att igår så påminde Svenska Folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson också om det, att man minsann också är oroad över skulden. Och Socialdemokraternas vice ordförande Mattias Mäkynen så lyfte fram samma fråga, där han också uttryckte sin oro precis för samma sak. Så att det är ju ingenting som Centern har monopol på, men vill kanske gärna framställa sig som just det. Men sen är det ju förstås nyansskillnader, att frågan om tidpunkt och mängd och liksom sådär, det här är finjusteringar som man på något sätt borde kunna lösa. Men det ser ganska dystert ut om man lyssnar på den politiska retoriken just nu.
Men alltså om vi går tillbaka där vi började, så är det ju då så att alltså det vi ser är alltså Centerns kamp för sin överlevnad i ett förändrat Finland. Är det liksom så enkelt?
Ja, överlevnad, någon slags roll kommer de väl att ha i alla fall, men frågan är om hur stora de ska vara, om de är liksom det statsbärande partiet som de är vana vid också. En annan sak som jag tycker är viktigt att komma ihåg, att trots att Centern har suttit i väldigt många regeringar under hela Finlands självständighetstid, så under senare tid så har det varit lite antingen eller för Centern. Endera har de varit statsministerparti eller så har de varit i opposition. Medan nu är den här situationen ny, den är ny under de senaste årtiondena, det vill säga att de ska spela andra fiol. Det har de inte gjort sedan 80-talet. De har haft kanske lite den här inställningen my way or the highway, det vill säga att nu gör vi som vi tycker eller så tar vi vår mats ur skolan. Och det är väl också en del av den här Centerns identitetsproblem.
Ja, det stämmer ju ganska bra in på det vi ser nu, alltså att det är svårt att finna sig i det, att det faktiskt inte är de som håller i taktpinnen.
Ja, absolut. Men en sak som jag tycker att blev väldigt tydlig under måndagen, så det handlar om just det där att Annika Saarikko lyfte fram det problematiska i att i de här kompromisserna som statsminister Sanna Marin har gett, så ingår det då skattehöjningar på hundratals miljoner euro. Och det kan hända att det behövs eller inte behövs, men den intressanta frågan här som fick henne att slå bakut så handlar ju, är ju då ideologisk. Att hur är det, ska företagen få högre arbetsgivaravgifter eller ska företagen beskattas högre än tidigare? I en situation när vi diskuterar hur ska företagen sysselsätta fler. Och där kan jag förstå att det blir väldigt svårt för Centern att hitta, att kunna gå med på det här. Och vi ska komma ihåg att trots att vi nu då har en vänsterledd regering i Finland, kanske den mest vänsterledda regeringen på väldigt, väldigt många år, så har vi ju en borgerlig majoritet i riksdagen. Och det är egentligen bara 3 gånger i Finlands historia som vi har haft en vänstermajoritet i riksdagen. Så att om Sanna Marin går för långt vänsterut så kommer Annika Saarikko säger att det här är inte det som Finlands folk vill ha, eller? För att riksdagen har en borgerlig majoritet, och om du inte förstår det så finns det andra partier som förstår det. Och så att jag vet inte riktigt liksom hur man ska tolka det här, att är det så att Centern har en hemlig plan, att om de inte får de övriga partierna att gå med på sina krav tillräckligt långt eller tillräckligt hög grad, så har man ett hemligt avtal i bakfickan med Samlingspartiet, Sannfinländarna och eventuellt Kristdemokraterna. För att på det sättet skulle man ju få en riksdagsmajoritet med oppositionen och Centern. Men det är oklart om, det är ju en ganska lång väg dit, och vi har ett kommunalval nu då i juni före det. Och skulle, om Centern skulle liksom fälla den här regeringen och man skulle måste bilda en ny regering, skulle i ett sånt läge väljarna belöna Centern eller bestraffa Centern? Det är ganska oklart.
Ja, det är det spelet de spelar nu med höga insatser.
Ja, min sann.
Tack för det här samtalet och den här analysen, Dan Ekholm, som är ledarskribent vid Vasabladet. Jag heter Karin Götelid och det här var Nyhetspodden.